Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så här när man kommer till kyrkan så är det gott att få lägga av sig allting som man bär med sig. Allt det som står emellan oss och Gud. Och jag tänkte läsa en text som handlar också om det här när man stänger in sig själv. När man inte ser det som man behöver lämna bort till Gud. Lämna över till Gud. Men att Gud är där och jobbar med oss hela tiden. Jag ska läsa från Psaltarpsalmen 32. Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Och som i sin ande utan svek. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Silla. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld, Silla. Därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder kommer ska det inte nå dem. Du är mitt beskydd. Du bevarar mig från nöd. Du omger mig med frälsningens jubel, Silla. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som en häst eller mula som saknar förstånd, som måste tämjas med tum och betsel om det ska komma till dig. Den gudlösa har många plågor, men den som litar på Herren omger han med nåd. Gläd er i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga. Jubla alla ni som har ärliga hjärtan. Vi ber. Ja, himmelske far. Tack för att du söker oss i allting. Genom allting. Tack för att du hela tiden kommer till oss för att förlåta oss. Att du på korset en gång har gjort vägen öppen till dig själv. Hjälp oss att ta emot av det. Hjälp oss också att ta emot av att du faktiskt är vårt beskydd. När vattenfloder kommer, när sjukdomar kommer, vad det än är, så leder du oss genom det på olika sätt. Men framförallt så leder du oss in i evigheten till ditt rike. Hjälp oss att se det. Hjälp oss att inte vara som en häst eller mula som inte tar dina ord på allvar. Som inte följer dig. Hjälp oss att öppna upp oss mer och mer för det du säger genom ditt ord och din ande. Kom till oss. Förlåt oss. Och led oss. Vi ber det i Jesu Kristi namn. Amen.
Dagens evangelietext är hämtad från Matteus, verserna 16-20. Just det. Lukas, verserna 44-49, förlåt. Två texter. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till ett berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Ja, det är fel text. Okay. Är det Lukas?
Lukas,
okej. Okay. Förlåt. 44-49 Lukas. Han sa det till dem, detta är vad jag sa det till er ännu när jag ännu var hos er. Vad var det?
Du ska läsa Lukas 24. 44, 49.
Jaha, ja. Ja, Lukas 24.
Ja, det är det. Förlåt.
Ja.
Förlåt.
Var det inte den? Jesus sa det till dem. Detta är vad jag sa det till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och jag tänkte också läsa, som jag sa förut, Matteus, verserna 16-20. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut i faderns och sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Innan jag börjar och titta på den texten tillsammans med er, så ber vi för Guds ords utläggning. Ja, himmelske far, tack för att du kan använda vem som helst genom din helige ande att lägga ut ditt ord så att hjärtan kan förändras. Att vi får ny kraft, att vi får ny insikt i vad du vill göra i våra liv. Vad du vill göra i hela skapelsen, med hela mänskligheten. Jag ber att du ska vara med och sålla i det som sägs. Att det är sanningen som ska få träda fram. En sanning som ska få drabba oss. Och som ska leda oss. Vi ber dig i ditt namn, Jesus Kristus. Amen. Ja, idag är det som sagt helig trefaldighetsdag. Eller missionsdagen. Och den här texten som Elias läste sist där, från Matteus 28, kapitel 28. Den är ju verkligen en klassisk text i Svenska kyrkan. Den läses varje gång vid dop, den läses vid konfirmation. Och själv tycker jag att det är en rätt så utmanande text. Jag blir lätt lite obekväm. Kanske andra blir det också. Det är ju lite lagiskhet i det. Att gå ut och gör, och så gör lärjungar, och så befall dem att göra dittan och dattan. Eller dittan och dattan. Att hålla det bud som jag ger er. Och det kan kännas vid första påsen ganska utmanande. Utmanande också för vår tidsålder, där man inte är van vid sånt här. Men vi ska titta på den här texten i Matteus evangeliet, kapitel 28, verserna 16-20. Så om ni vill slå upp det så kan ni göra det. Eller så kanske ni känner till den, kan den utan till. Missionsbefallning är just det sista som Jesus säger innan han återvänder till den himmelska sfären, till sin far. Han har fullbordat det han skulle göra. Han har genom sitt liv, genom döden på korset och uppståndelsen, försonat hela mänskligheten till sig själv, till Gud. Och löst det här dilemmat som finns från början av tidernas begynnelse med Adam. Att Gud som är helig, full kärlek, full helighet, inte kan närma sig människan som inte är full kärlek, full helighet. Men Gud har en lösning som han visar genom hela Bibeln, och den går ut på att han själv kommer ta på sig syndens makt, löser oss från den, tar på sig dödens makt, löser oss från den, och tar också på sig uppgörelsen för syndens konsekvenser. Så låt oss titta på vad det är han säger då när han ska lämna dem, när han har redan gjort allting som behövs. Han säger först: åt mig har getts all makt på himlen och på jorden. Det som han fullbordat, det är också en fullbordan av att han har besegrat alla makter, alla andemakt, alla välden som finns överhuvudtaget. Och han har röjt vägen för sina lärjungar. Allt är lagt under hans fötter. Och på den maktbalansen så erbjuder han nu lärjungarna att gå in i. Allting är röjt, allting är klart. Så han säger: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Ordet gå handlar om aktivitet, ett gensvar på det Jesus gjort. Det är som att det blåser sig en visselpipa. Nu startar det matchen. Börja gå. Vad är det då de ska göra? Jo, det står: gå ut och gör lärjungar. Vad är lärjungar för någonting egentligen? Och lärjungar allmänt sett, det är ju någonting allmänt språkligt som funnits, ja, jag vet inte hur länge, men det är att det finns någon som behöver lära sig någonting av en mästare, brukar man kalla det för. Att lära sig genom att lyssna till undervisning, genom att se hur den här personen gör, vad mästaren gör, lyssna och sen göra detsamma. Och i bemärkelsen Jesu lärjungar så är det precis samma sak, att är Jesu efterföljare. Jesus definierar lite tidigare Matteusevangeliet vad en lärjunge är. Det handlar om någon som förnekar sig själv. Någon som lägger ner sitt liv inför Jesus, mister sitt liv för honom. Och i gengäld så får han ett nytt liv, eller hon. Vilka är det då som ska göras till lärjungar? Ja, det står alla folk. Gör alla folk till mina lärjungar. Och det kanske inte låter så konstigt i våra ögon, men för en jude så var det ganska omtumlande. Naturligt hade det varit att göra lärjungar av dem som tillhörde det utvalda gudsfolket. Och Jesus säger också att det ska börja där. Det ska börja i Jerusalem och göra lärjungar. Men sen ska det fortsätta ut till alla folk. Och för vissa judar kunde det vara utmanande. Men till den trogne bibelläsaren så överensstämde detta fullt ut med det som varit Guds plan från början. Den som finns i genom hela Bibeln. För ända sedan Abrahams tid så hade ju Gud lovat att genom hans säd låta en välsignelse gå ut till alla folk. En välsignelse som skulle vända den förbannelsen som låg över mänskligheten, över skapelsen sedan Adams tid. Och det här löftet var just att alla folk ska få ta del av Guds frälsning. Och genom Nya testamentet så utvecklas det här och det blir väldigt tydligt och det finns ingen tveksamhet runt omkring det. Vad menas det då med att göra alla folk till lärjungar? Hur gör man lärjungar? Ibland så tänker jag att man tänker, ja, men det handlar väl om att evangelisera. Men det är inte riktigt samma sak som att evangelisera. Åtminstone inte bara. För självklart är evangelisera de första stegen. Men det är mer än så. Lärjungaskapet inbegriper evangelisation, dop, undervisning, lärande och efterföljelse. Och det handlar om att ta emot det som Jesus vill ge sina lärjungar. Dopet blir själva införlivandet av lärjungen i Guds gemenskap, i den kristna gemenskapen. En offentlig manifestation att man är efterföljare till Jesus. Att man faktiskt har dött bort. Man har sänkts ner i vatten för att sedan lyftas upp i det nya livet. Både det som Jesus har gjort för oss, men också det som vi som enskilda får göra. Sen så handlar det här lite som jag tycker kan vara utmanande också, det här med att man måste lära sig. Att lärjungen eller den blivande lärjungen måste lära sig och lära sig att hålla alla bud. Vad menas med det egentligen? Vilka bud handlar det om? Är det bergspredikan? Eller är det alla andra tal som Jesus kommer med? I Matteus evangeliet så är det 5 stora sådana här predikosjok som finns med utförlig undervisning. Och självklart är det allt det. Men om vi läser det andra evangeliet, om vi lyssnar till det Elias läste från Lukas evangeliet, så handlar det om allting som finns i Bibeln. Allting är egentligen Kristi ord. Det handlar om honom alltihopa. Det handlar om vad han vill med oss. Så att det handlar om att ta emot av det. Inte för att du ska bli en sån här kunskap som kan allting, men för att Gud vill instruera oss. Han vill visa oss hela sitt rådslag, allt vad han har gjort, för att vi ska lära känna honom, för att vi ska förstå honom bättre. Och då är det utmanande kanske att höra det här, men vi måste lyda honom också. Lydandet är inte roligt, eller hur, Zacharias? Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker att det låter lite halvtråkigt. Och det är vi formade av, att lydandet är någonting som är... Varför måste... Kan vi inte vara lite fri istället? Oj, förlåt. Men jag tänker en bra liknelse på lydnad. Det är ju lydnaden som en pappa eller mamma har i förhållande till sina barn. Om man går över gatan så berättar man... Man går inte på röd gubbe. Man går bara på grön gubbe. Finns det inget ljus, så ska man titta sig först till vänster, sen till höger, sen till vänster, sen till höger, sen till vänster, sen till höger. Och sen så får man gå om allting är klart. Och det där vill jag, det ska ni lyda. Det är inget snack om saker. Lyd det. Men varför? Jo, det här för det är någonting bra för dig. Det är någonting gott för dig. Det är för att jag älskar dig, säger pappan eller mamman. Det är därför vi ska lyda. För att det är någonting som är gott, och att vi själva kanske inte vet vad som är bäst för oss. För det som är syndens grund är att vi själva bestämmer vad som är rätt och fel. Det här funkar enligt mitt förstånd. Ja, det här tycker jag funkar. Jag behöver inte riktigt ta in allting. Men det är just det. Vi behöver ta in allting. Följa allting. Och ibland så, precis som ni, så möter jag saker och ting som är... Ja, men det här kan ju inte vara riktigt förståndigt. Och då får man bearbeta det. Be om det, prata med andra om det. Försöka förstå vad det är Gud vill i det här. Och det är därför vi samlas här tillsammans. För att förstå mer av Gud. Och kanske där vi utmanas som mest. Men han vill att vi ska följa. Inte för att vi ska bli slavar. Utan för att han vill leda oss hela vägen. Han vill ge oss välsignelsen. Och det får vi när vi följer honom. Vem är det då som är den här lärjungegöraren? Ja, ursprungligen så är det ju de 11 lärjungarna som tilltalas där inför att Jesus ska återvända. De får det här uppdraget, och de vet mycket väl att de inte kommer klara det här. Det de kommer få, och det som han också säger, de kommer få helig ande. De kommer få av Jesus själv. Helig ande kommer utrusta dem. Men hur är det då för oss? På vilket sätt är vi lärjungar? Ja, det här uppdraget till lärjungarna, det var inte bara för dem. För det var ju till tidens slut. Och de är redan döda. Jo, det är till fortsatta efterföljare. Är det då till några speciellt kallade som ska vara lärjungagörare? Hur ska man klara av det där att evangelisera, att lära dem, att döpa dem? Det är ju hur mycket som helst. Men precis som det är i så många andra sammanhang, så är detta kallat till församlingarna. Jag ska bara läsa kort. Det finns jättemycket om detta i Nya testamentet. Om att göra lärjungar. Och det som jag fastnade för inför den här gudstjänsten, det var Efesierbrevet. Jag ska läsa Efesierbrevet kapitel 4, verserna 11 och framåt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp i Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger och den kraft som vi fördelar åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Vi kallas att vara lärjungar tillsammans. För vi har olika gåvor, olika kallelser. Men samtidigt som det ligger på församlingen, så ligger också enskilt på oss att vi ska vara lärjungörare. Att vi är kallade, både tillsammans men också enskilt, att faktiskt fullborda Guds verk. Och det löftet som finns med där, det är att jag är med er. Den som är lärjunge, den som tar på sig det här, som går in och blir efterföljare till Jesus, som lägger ner sitt liv, som förnekar sig själv och går in i det här att göra lärjungar, dit kommer helig ande. Dit kommer Jesus genom helig ande och är med oss fullt ut. Och jag tänker på missionsfältet. De som är ute på olika missionsuppdrag, man får höra ibland berättelser om det. De ger sitt liv, de är beredda att ge sitt liv för att folk ska få höra evangeliet om att Gud vill rädda alla folk genom Jesus. Och när de är ute på det fältet, då är Gud, Jesus, så nära dem. Han överger inte. Han är med fullt ut. Han vill ge oss ännu mer i det att vi går ut, eller att vi tillsammans är görare av lärjungar. Och det här med att han är med oss till tidens slut, det är inte att vi går på och går på och går på. För enligt Jesu undervisning så är vi nu i sista tiden, yttersta tiden. Han har gjort allting för oss. Allting är klart. Och nu vill han att vi ska bli delaktiga i det här. Vi ska få fullborda det som redan har gjorts egentligen. Vi har blivit räddade från en räddningsbåt och han drar upp oss och säger: vill ni vara med och rädda alla de som är kvar? Ja. Eller var med och gör det. Men han kommer tillbaka. Vi ska göra det fram till dess att han kommer tillbaka. När jag säger det så är jag inne lite grann på varför ska vi följa den här missionsbefallningen? Varför ska vi gå in i den? Som enskild, som församling. Och det första är ju att Jesus, Gud själv, skaparen, den som har lagt ner sitt liv för oss, han som älskar oss, han som vill göra oss delaktiga i hans frälsningsplan, han som har röjt all väg för oss, han säger till oss: gör detta. Jesus säger till oss: gör detta. Han är vår kung. Han älskar oss. Självklart vill vi göra det. Det är en anledning som är tillräcklig egentligen. Det andra är, som jag tänker, det är att vi vill att andra människor ska bli räddade. om vi verkligen älskar människor nära oss och vi vet vad det är som kommer. I Markus så finns den här missionsbefallningen: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Det som tror och blir döpt ska bli frälsta, men den som inte tror ska bli fördömd. Att det ligger en dom över oss. Den här uppgörelsen som Jesus egentligen har löst oss från, den ligger kvar över dem som inte tar emot Jesus. Och jag, inte from och fin, men jag älskar många i min familj som inte, och du pratar inte om min familj som är här, som inte har tagit emot Jesus. Jag vill av hela mitt hjärta att de ska ta emot Jesus. Och sträcker man sig lite längre, att man får mer av Jesus kärlek, så börjar man bli lite mer osjälv, så börjar jag älska andra också. För det är det Jesus gör. Han lägger in kärlek i våra hjärtan när vi tar emot honom och fyller oss med det. Och då får vi en kärlek också för människor och fattar att de behöver räddningen också. Att vi får vara med på den här räddningsbåten. Det är klart att man ser, folk ligger och håller på och sjunker, även om inte vi ser det fullt ut. Men vi vet om att det är så. Det är klart att vi vill rädda och hjälpa där. Så därför är missionsbefallningen rätt så självklar. Den tredje anledningen som hänger ihop lite grann med de andra, det är vår inställning till Jesus. Älskar vi Jesus? Vill vi att han ska komma tillbaka? Jesus har lovat gå ut till alla folk och följa bara det här som ett gensvar på min kärlek. Sen kommer jag tillbaka och upprätta mitt rike fullt ut. Jag tänker på om man väntar på någon som säger att ja, men jag kommer när ni har fixat. Är det klart att jag gör ordning i rummet och ställer ordning och ja, kom. Det är klart, kom. Jag längtar efter dig, jag älskar dig. Och det förhållningssätt måste vi ha till Jesus. Eller inte måste, det är en naturlig del av det han har gjort för oss. Att vi, ja, vi vill att han ska komma. Vi längtar efter honom, att han fullt ut, nu har vi bara genom helig ande ordet. Men vi vill att han ska komma fullt ut. Om vi längtar efter Jesus och han säger, fixa det här rummet. Så fort det är klart så kommer jag. Inte som att vi måste göra. Utan bara, då kommer jag. Och därför borde vi gå ut. Och bara av den anledningen. Det finns många andra anledningar som man kan dra in här. Men de tre tycker jag är tillräckliga. Eller mer än tillräckliga för mig. Och för oss alla, tänker jag. Så hur påverkar den här missionsbefallningen oss idag? Ja, jag tänkte egentligen läsa andra Petrusbrevet. Ja, jag kanske gör det. Jag läser från tredje kapitlet där. Framförallt vill jag få med det här att när man är en församling, kanske i förföljelse, eller man är liten, man känner inte alltid att Gud bara liksom pumpar in frukt i verksamheten. Så tänker jag att det är viktigt att hålla fast vid det som Jesus har sagt. Det som han sagt till Petrus i det här fallet. Jag läser från andra Petrusbrevet, tredje kapitlet. Från tredje versen. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär. Och som hånar er och säger, hur går det med det där löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Det bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det är himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som 1000 år. Och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod med er. eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna och med ett våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Otroligt utmanande text, men det hör ihop med detta. Det som vi väntar på, det som inte vi kan se, men det som vi vet kommer uppfyllas. Gud har uppfyllt alla löften hela tiden. Och det här är den yttersta tiden som Petrus definierade som. Som Jesus definierade som. Och i den här tiden så är vi utsatta för allt möjligt. Vi är utsatta i oss själva med att vi har ett gammalt hjärta och ett nytt hjärta som brottas med varandra. Men där det nya hjärtat har vunnit redan. Vi brottas med olika omständigheter som sker runt omkring oss. Men det är så viktigt att hålla fast vid det här. Att hålla fast vid Jesu ord. Se hur han är med när vi tar hans ord på allvar. Hur han går med oss. Hur han gör otroliga saker. Och därför tycker jag det är så härligt i den här församlingen att folk håller fast. Tålamod med att Gud gör saker bara genom att vi samlas. Att Gud gör saker genom att vi håller ut. Genom att Gud gör saker genom att vi ber tillsammans. Ber enligt hans vilja. Och det är så många gånger i den bibliska historien där man får vänta och vänta och vänta. Men den som tillhör Kristus håller ut. För man vet att det han sagt, det är sanning. Den sanningen som till slut kommer breda ut sig och bli tydligt uppenbar för alla. Så jag vill uppmuntra oss alla här att verkligen ta med oss av detta. Ta med oss av att Gud vill inbegripa oss i hans frälsningsplan som har varit genom alla år. Och att vi i den yttersta tiden där en dag kan kännas som tusen år och tusen år som en dag, att han kommer fullborda det och att vi får vara med på det här tåget. Det är en ynnest att vi får vara med som lärjungar och att vi får gå ut och göra lärjungar. Vi ber. Ja Gud, vi tackar dig för att du sjösatt en räddningsplan som löser en hopplös mänsklighet och skapelse som är under förgängelse, som är under sjukdom, som är under syndens makt, som är under dödens makt. Att du har löst oss från allt det. Att du också löst oss från den här uppgörelsen som vi läste om nu i andra Petrusbrevet. Att vi står helt fasta och trygga in under dina beskyddande armar. De armarna som var utsträckta på korset. Där du gick in i vårt ställe. Att vi får byta plats med dig. Och att vi i det nu i den här världen under en viss tid får gå ut. Även om vi inte ser dig med våra fysiska ögon, så får vi se dig med våra inre ögon och ledas av dig. Att göra lärjungar som inte bara får ta emot och födas på nytt, bli döpta och inlemmade i Guds folket, utan också att vi får ta emot hela ditt rådslag. Att vi får ta emot vad mänskligheten, vad du och det du gör, vad det handlar om. Att få lära känna dig genom ditt ord tillsammans med din ande. Herre, hjälp oss att öppna upp våra hjärtan för det, att vi verkligen får ta emot av det. hjälp oss att inte göra som det är så lätt, att när det blir någonting som är för utmanande för oss, att vi håller det borta från oss och så kör vi vår eget race. Jag ber verkligen i allt att vi ska lägga allt inför dig, ta emot allt av dig och hjälpas åt att förstå det som vi tycker är så svårt att förstå, men ändå att gå in under ditt ord, gå in under dig Jesus. Herre, jag ber att du ska göra det med oss, med församlingen här. Tack för att det finns så många underbara tjänare, lärjungar här, som väntar uthålligt på att du fortsätter göra ditt verk här i Mölndal, här i Korskyrkan. Jag ber att du ska välsigna det och beskydda det, och kom med fortsatt kraft och uthållighet genom din helige ande. Och hjälp oss att inte tappa modet, Herre. Be dig i ditt namn, Jesus Kristus. Amen. Jag kom på vad det var för musik nu som vi ska sjunga. Och det är någonting som vi brukar sjunga på konfirmation. Det är ju missionsdagen idag. Och den här texten om missionsbefallningen. Och jag tänker att vi får lyfta våra hjärtan och sjunga den här. Och det är psalm 89. Och jag vet inte hur ni brukar sjunga den, men de som är musikaliska. Har du sjungit den, Timothy? Man klappar. Kan vi få en klappledare? Du behöver inte stå upp eller sånt där, men ja, jag är så lätt att klappa fel, men börjar jag sen så kommer jag rätt. Psalm 89, och den heter Se jag vill bära. Lite egentligen ska man marschera med den också, tycker jag. Liksom. Det är verkligen, vi ska ut och det här med gå som man ger oss i apostlagärningarna. Nej, förlåt, i missionsbefallningen. Vi ska samla oss och be. Och jag tänker att det finns många bönämnen i församlingen. Om det är någon som vill bidra i bön. Jag inleder och ber, och sen så får man gärna bidra med det som ligger på hjärtat, både för församlingen och kanske också personligen. Vi ber. Ja, tack Jesus för att vi får komma till dig precis som vi är. Tack himmelske far, tack helige ande. Tack för att du tolkar våra böner, att vi inte alltid behöver ha orden på tungan, utan du vet vad som är på våra hjärtan, vad som ligger på våra hjärtan. Och vi vill verkligen lyfta upp allt det som är på våra hjärtan. Du ser hur den här tiden påverkar många, hur den här tiden påverkar den här församlingen. Folk som behöver vara hemma för att de inte vill, kan utsätta sig för att samlas. Och jag ber att du ska hjälpa oss och förstå mer och mer av det som sker. Att vi ska ta tillvara, att vi ska förvalta det som sker, de konsekvenserna som kommer av den här pandemin. Att du är verksam i det här och att vi får se vår roll i det hela. Ber alla som är drabbade av sjukdomen också. Det är så många som har dött. Så många som har blivit svårt sjuka. Och jag ber att du är med i alla de som drabbats hårt, Herre. Kom med din helige ande och ge ditt perspektiv, din tröst, ditt helande. Jag vill passa på att tacka för